Hej och välkomna till det 45:e avsnittet av podden Hockeysnack på ett annorlunda sätt. Idag har vi ett ämne som ligger mig nära hjärtat, nämligen hockeygymnasier. Och dagens gäst är Mikael Rundgren som jobbar som ansvarig för hockeygymnasierna på Svenska Hockeyförbundet. Och vi har pratat om allt möjligt om hockeygymnasier, både historia och hur det kom sig, hur det har utvecklats, olika former av hockeygymnasier. Men också en förhoppning i alla fall från vår sida att kunna bemöta den stress och hets som finns där ute. Vad säger du, Karin?
Mm. Jag tänkte på tre saker. Dels det här när han berättade om hur man faktiskt kvalitetssäkrar de här skolorna. Där har man ju ett gigantiskt jobb som man gör runt det där. Och sen det här med alltså den kontrollen man har på den här antagningsprocessen. Den var ju också väldigt liksom etablerad, kan man säga så. Mm. Genomarbetad. Och sen tänkte jag också, tyckte det var intressant när han pratade om det här med, med de här stjärnorna. Att man tittar större nu. Att man vill få in fler. Liksom, och
att man ser att många spelare tas in som man på sikt verkligen tror på. Att de kanske är lite mindre och inte så utvecklade idag. Utan att det har blivit vanligare att vi föreningar gör det.
Ja, så det var mycket intressant han tog upp, tycker jag.
Mm. Ja, jag hoppas att det känns som ett bra avsnitt.
Mm.
Trevlig lyssning.
Hej Micke!
Hej Karin!
Hej Micke!
Hej Karin Mange!
Ja. Nu är vi här!
Ja,
Micke Rundgren, vad har du för titel?
Ja du, jag har en titel som nyansvarig på Svenska Ishockeyförbundet och också ansvarig för våra, alltså det som kallas för RIU och EVL, alltså det är Riksidrotts universitet och elevvänliga universitet. Så att man kan säga att det är skola och ishockey kombinationen där som jag jobbar med.
Hur länge har du gjort det?
Ja, det här har jag gjort sedan 2018. Så innan det arbetade jag som hockeykonsulent och var arbetsledare för hockeykonsulenterna kan man säga sedan 2010. Och det var jag fram till 14 februari det året när man har slutat hockeykonsulenterna på Hockeyförbundet. Precis. Så det är min historia på Hockeyförbundet. Mm. Sen innan det så har jag jobbat 13 år som lärare, idrottslärare. Och sen också jobbat några år som rektor innan jag hoppade på Hockeyförbundet 2004. Så min bakgrund är ju egentligen att jag brinner för skolan och skolfrågorna. Så då blir det ju liksom, det blir en bra kombination kan jag tänka mig.
Ja, verkligen. Och du gillar ju ändå hockey också. Så det blir väl skitbra.
Ja, det är det bästa i livet. Ja.
Det är faktiskt det. Det håller vi med om.
Ja.
Ja. Vi tänker ju med det här avsnittet, det ska ju handla om hockeygymnasier. Och det är ju någonting såklart som ligger mig nära hjärtat sådär, som jag vurmar för eftersom det är en stor del av mitt jobb att jobba med, i mitt fall Djurgårds hockeygymnasium. Men jag jobbar ju mer med intaget, scouting, jag är ute en del i föreningar och träffar föräldrar och spelare. Hör om den stress som ändå upplevs. Det är många som inte heller riktigt vet hur det går till och hur man ska göra. Och då försöker jag vara ute och ändå prata om hur det faktiskt funkar och inte bara gå på kafeteriasanningar och sådär. Och då känns det ju fantastiskt kul att kunna ha med dig här som också ser, du vet mer hur det funkar i hela landet, du har mycket kontakt med både föräldrar och spelare som hör av sig till dig. Kanske lite siffror på saker och sådär som jag inte har tillgång till. Så att jag tycker att det här ska bli jättekul och jag hoppas att det blir ett bra avsnitt och att vi får med åtminstone det mesta som föräldrar, spelare, ledare där ute liksom eftersöker. Jag undrar.
Ja, det är bra. Ja. Det tycker jag är jättebra.
Så det är vår förhoppning med det här i alla fall. Men om du tar, om vi börjar lite grann med så här hockeygymnasiers historia. Det behöver inte vara från dag ett när det föddes, men spelade, när jag var i hockeygymnasieålder i mitten på 90-talet, då var ju liksom inte det här så stort. Det var ju liksom, det är inte alls som det är idag. Så det har hänt en massa saker.
Gick du i hockey?
Nej, det gjorde jag inte. Men i den åldern, så gymnasieåldern.
Ja. Tänkte, det var något jag inte visste i så fall.
Nej, ja. Du kan inte veta allt.
Nej, men det är klart att det har hänt en massa saker. Man kan säga tidigare, om vi backar bandet från före 2011, så fanns det ju ett system som var riktigt åt gymnasiet bara. Och hockeyn hade ju ett par sådana. Och fotbollen hade det också. Så ishockeyn och fotbollen, som är två stora lagidrotter sådär liksom, de märkte också att det här är ju inte jättebra. Det är ju inte så att man får precis som kanske skidåkningen, de 12 skickligaste eller de 12 bästa som man tror ska bli bäst i skidåkning till ett hockeygymnasium eller till ett skidgymnasium. Så 2011 så ändrade man hela systemet. Då kunde man vara riktigt åt gymnasium som kallat RIG i talspråk. Och sen införde man ett nytt system som heter NIU. Och då valde både ishockeyn och fotbollen att inte var ett riktigt åt gymnasium, utan man valde nya systemet. Och det var för att vi skulle kunna ha på fler ställen över hela landet, så att dels att gossarna och flickorna inte ska behöva flytta hur som helst, men sen också att vi ska få fler som får tillgång till det här. Så att, kort och gott är det väl så. Så 2011 kan man säga att då startade det systemet som vi har idag.
Okej. Blev den största skillnaden då att det blev fler platser liksom, som,
eller? Det går inte att jämföra liksom. Det är
men annars var RIG i stort sett samma sak som NIU, eller? Alltså det funkade på samma sätt?
Det är det ju, tittar man på det. Men skillnaden är att är man ett riktigt lågt gymnasium, så får man ju pengar från staten, kort och gott. Per elev. Och det får man inte som NIU. NIU får ju inte en krona någonstans, något stöd. Utan det är ju liksom skolorna tillsammans med föreningar och så vidare som finansierar det där, kort och gott. Men riktigt gymnasium, då får du pengar per elev. Och de som är RIG idag, men det är ju många individuella idrotter såklart. Och det är ju inte så konstigt. Alpint och
De är kvar med RIG, för det kan man ju ibland höra det uttrycket bara, alltså i andra sammanhang med sporter och sådär. Okay.
Ja, det funkar bäst är ju på de individuella idrotterna. Jag vet att handbollen och innebandyn har ju både NIU och RIG. Jag vill inte uttala mig om hur bra det funkar, men jag är tveksam till hockeyn. Vi skulle absolut inte ha det. Det skulle inte funka liksom. Så tänk så här, Magnus och Karin, att vi har tre riktiga gymnasier på hockeysidan och dit ska alla de bästa flytta.
Det fattar man ju själv att det är.
Nej, det går inte. Då är det här mycket bättre.
Ja, men vad bra. Ja. Hur många NIU finns det då?
Vi har ju valt en modell, så vi har ju 6 stycken av 33 som är 100% riktade mot flickor. Så att det är 33 stycken kan man säga, men egentligen är det ju 27, för att det är 6 platser som har flickgymnasium också, men vi säger 33 stycken då.
Just det, att det är 27 klubbar, men 6 av dem har också
Det är 27 föreningar ihop med huvudmannen, skolan och gymnasieskolan. Sen har vi ju, det är ju lika bra att säga det när vi ändå är inne på det. Vi har 86 stycken lokala hockeygymnasier också i Sverige idag. Vilket är fantastiskt. Och av de 86 så har vi 30 stycken som har sökt hjälp eller stöd av oss. Alltså de får göra en ansökan ihop med skolan, kort och gott. Så vi har 30 stycken idag som vi kallar för rekommenderade lokala idrottsprofiler. Och de jobbar vi jättenära och stöttar och backar, utbildar och så vidare. Så att vill man spela ishockey idag som efter man har slutat nian, så finns det jättemånga bra alternativ. Det gör ju det.
De lokala du nämner, är det Lijun eller är det Lipp också?
Ja, i talspråk kallas det ju för Liju. Och vi har ju två namn då, Liju, och sen har vi någonting som vi kallar för Lipp. Och det är de lokala ishockeyprofilerna som har sökt och gjort en bra ansökan ihop med kommunen, och så hjälper vi dem.
Okay.
Men Liju är det som man pratar i talspråk.
Karin kan inte hålla sig skratt, för det är en fönsterputsare här.
Ja, det är två till och med. De hänger här okay. i linor utanför, bakom ryggen på Magnus.
Ja, säg att de kommer till mig. Jag ser i spegeln. De kan komma till mig också sen.
Ja. Vi säger till det. De har ju några meter kvar att jobba här. De har några fönster på det också.
Okay.
Ja, sorry. Men ibland blir det annat också. Men då av de här, nu fastnar jag lite grann på Lion. Det kommer ju bli, det här avsnittet kommer ju mestadels bli Nion. Men det är ändå viktigt tycker jag att vi ändå fastnar lite grann vid Lion, de här lokala. För att de blir ju också för många spelare ett bra alternativ när om man inte kommer in på ett Nio som man vill komma in på. Då finns, så ja, många Lion blir ju liksom, det är ändå viktigt att belysa dem också. Och då av
ja,
86, när de här 30 som du säger som, har som är rekommenderade. Så hur märks det någon skillnad för spelare om man går på ett rekommenderat Lio eller ett Lio som inte är det?
Ja, skillnaden är väl, jag tror det finns många jättebra lokala gymnasier som inte är rekommenderade. Men skillnaden är att de som är instruktörer och arbetar på de här rekommenderade lokala, de jobbar vi med. Och hjälper liksom, med utbildningsmaterial. Vi har utbildningsdagar och sådär. Liksom. Det är också för att de ska liksom växa i sin roll och prata. För det är väl egentligen skillnaden, men det finns många av de här som vi kallar för LIU då, som också är jättebra. Det är ju mer att liksom, egentligen handlar det mer om att säkra, i och med att det är två delar, det är skola och ishockey. Och de här som rekommenderar, då har man gjort ett bra deal, bra avtal med sin kommun och sin huvudman. Det är det som att det kommer på papper på ett annat sätt. Så att, vi fick ett uppdrag av styrelsen, förbundsstyrelsen 2017 tror jag. Att vi skulle skapa det här. Så har vi gjort det liksom, och det har slagit väldigt väl. Så att det kommer 5-6 nya varje år som ger sig in och blir rekommenderade. Och det är superkul tycker jag.
Ja, skitska. När kom alltså för tjejerna, vi kommer lite tillbaka till bara, har de funnits sen, alltså har platser för tjejer på Nio funnits sen 2011 också?
Ja, det var det. Då var det ju fyra stycken platser som man, det var ju liksom en tanke man hade då 2011. Vi ska ha riktade gymnasier för flickorna. Då var det fyra stycken. Och sen idag är det ju sex stycken. Så det är Djurgården och Luleå har ju tillkommit. Som från början var det ju Leksand, Modo, Linköping och AIK från början.
Okay.
Ja, och sen tillkom ju de här två. Ja,
bra. Bra ju. Ja. Ja, om vi går in på...
Jag tänkte säga, det vi ska göra nu är att vi ser ju att vi har en problematik det har vi. Att vi måste hitta lösningen 2011, den kanske var klok, men idag måste vi fundera på hur ska vi få Nio att bli det bästa för tjejerna också. Och då har vi startat arbetet 28 september och börjar göra liksom både en faktagranskning, intervjua och liksom ta reda på liksom vilken väg ska vi gå. Är det rätt väg vi har eller ska vi hitta på en annan lösning eller göra en annan lösning? Det vet jag inte än, men det känns som att vi behöver titta på det där.
Varför skulle det inte vara den bästa lösningen? Och så vad är det som...
Nej, tittar man, om jämför gossar och tjejer om vi tar ett landslag på U18 eller U17 på pojksidan, så går det 100% på Nio. Alla spelarna går på Nio. Det finns de som har börjat på lokalt gymnasium och kanske klivit av efter ett år och hoppat in på ett Nio, för det händer ju också. Men alla de går på ett Nio. Och på flicksidan är det ungefär 50% som går på Nio. Så tjejerna tänker lite annorlunda. Allt ifrån att man kan lika väl vara kvar hemma i Brynäs eller i HV eller i Troja eller Skellefteå eller Färjestad. Bara ta dem som exempel. Liksom man får bra förutsättningar där, man har ett bra lag att spela i. Så att vi börjar fundera på det där hur vi ska göra. Och då måste tjejerna hjälpa oss. För jag tror att det är de som är experterna på liksom, hur ska vi tänka. Så att vi har ett jobb att göra, tycker jag.
Ja, bra.
Intressant.
Det är faktiskt det. Det är jättespännande.
Grymt ju. Om vi går in på så här, hur det faktiskt funkar, om vi säger skillnaden mellan NIU och de lokala, vad är liksom vi pratar, ja, i grunden skillnaden då? Dra det först.
Ja. Ja, det, kraven på ett NIU, det är ju mycket högre. Alltså det är ju alltid från vad man ska leverera och sådär. Så det är ju en, och det är en stor ekonomisk, stort ekonomiskt antagande som man gör. Men också liksom allt som man ska leverera till spelare och den verksamheten man har. Så det tycker jag är en stor skillnad. Sen är det också så att går man på ett NIU, då är ju ishockey skolämne. Alltså det är ju ett ämne i skolan.
Mm.
På lokalt hockeygymnasium är du liksom inte, du får inte betyg i ishockey, utan du får ju betyg i idrott och hälsa, specialisering liksom. Du får inte hockeybetyg. Så att det är väl en stor skillnad. Men jag skulle säga att det krävs jättemycket resurser och mänskliga resurser också för att idag driva ett NIU på ett bra sätt. Och det klarar inte alla. Det är därför det är bra med lokala alternativ också. Mm. Det är inte samma krav och sådär. Men sen finns det lokala gymnasier som, alltså de gör det superbra. Spelarna får jättemycket tid, träning, teori och sådär. Så men det är ingenting som är något krav, utan det är mer liksom att man klarar det ändå.
Just det. Alltså för spelaren i sig så är det ju faktiskt så att det blir, ja, men som du säger, det skiljer ju poäng. Går man på ett NIU så är, eller i gymnasiet läser man 2500 poäng. Och 400 av dem är hockey. Plus såklart träningstävlingslära. Så att de teoretiska delarna också i det. Och de poängen i den här idrottsspecialiseringen på lokala är ju inte lika många poäng.
Exakt. Nej. Eller? Sen finns det de som gör liksom utökade studiekurser med rektorskola minne och sådär. Liksom. Så men
sen kan ju själva så hockeyträningen som man får extra, den kan ju vara exakt lika bra på ett LIU som det är på ett NIU.
Ja, men det kan det absolut vara, och det definitivt, och det handlar ju mycket om vilka som är där, vilka är där och jobbar, vad har de för, jag menar, är man på ett NIU idag och arbetar, då finns det krav på vilken utbildning du ska ha och så vidare, medan på ett lokalt gymnasium, det är ju skolorna själva som bestämmer, så att, men de brukar ofta göra kloka beslut liksom, så att,
Kan det skilja om man bara tänker på NIU:erna av de här 27 föreningarna eller klubbarna i samarbete med skolor, kan upplägg skilja dem åt? Även om det i grunden ska se likadant. Man ska ju få samma sak i stora drag, kan man säga.
Ja men absolut. Jag skulle vilja säga så här. Alla de här som är elitgymnasier idag, de blev omcertifierade förra året. Alla, utom en. De ska omcertifieras i år av Skolverket. Och de gör ett fantastiskt arbete. Alltså det är ju så här liksom att sen det är klart att vi kan ju ha, vi tar HV eller Frölunda med de resurserna som finns där. Det är klart att de kanske har med alla resurser fem tjänster, även om det är liksom några av 20-30% och sådär. Och sen kan du komma ner till de som kanske inte har lika stora resurser, de kanske ligger på 2,5 heltidstjänster och sådär. På de här 27 gymnasierna tillsammans är det ungefär 83 heltidstjänster. Det är faktiskt ganska mycket.
Mm.
Jag tror inte det är någon idrott som är i närheten, om man ska vara ärlig. Sen tänker jag så här. Det jag har lärt mig de här 5 åren, det är ju lite grann att de här som vi kallar för de mindre gymnasierna, om vi nu kallar för, som inte spelar i SHL och i toppen, liksom, de gör ju ett sjukt bra jobb med de spelarna de får. De måste göra det. Så att ibland kan jag tycka att man skulle hylla dem lite mer för det jobbet de gör. Med de resurser de har. Och de får ju liksom inte spelare 1-10, utan de får ju några sånt här strax efter och lite senare. Men de lyckas ju ganska bra, många av dem faktiskt. Så att det gäller spelarutveckling.
Ja, verkligen.
Men alla är jättebra, många. De gör ett fantastiskt arbete, annars skulle de inte vara kvar.
Nej, så är det. Men hur säkerställer ni från förbundet er då, att hockeygymnasierna faktiskt funkar på det sättet som det ska funka? Liksom? Hur görs det?
Ja, det finns ganska många delar. Om vi börjar med så att dels så är det ju en kravspecifikation som man ska leva upp till. Det finns ett antal krav, det kallas för certifikationskrav. De ska man leva upp till. Så de stämmer vi av varje år att man lever upp till dem. varje år så lämnar man in en arbetsplan hur det ser ut. Alltså allt ifrån hur timmarna i skolan ligger, den som ansvarar för undervisningen, etc. Vi gör jättemycket check och stämmer av. Sen har vi också 3 stycken personer som åker ut till alla hockeygymnasierna nio. Mm. Besöker dem, går igenom lokala arbetsplanen, de går igenom elevutvärderingen som är gjord varje år, stämmer av vad är fokus nu, vad behöver ni spetsa och så vidare. Så att jag vet inte om det finns någon annan idrott som har 3 personer som, och det är hockeypersoner, de kallas för elitutvecklare, och det är 3 förbundskaptener som arbetar ute på fältet så att säga. Och sen så har jag är ju den som har kontakter med skolorna och med rektorerna. Och
okay.
Vi hade senast i maj en 2-dagars utbildning kan man säga, där vi var 106 personer och där vi hade 33 rektorer och resten 9 ansvariga med. Så att det finns ett, de tycker att vi är duktiga rektorer också. Så att, men vi är på och framförallt stötta och hjälpa. Men också liksom granska och se till att saker och ting fungerar som det ska.
Mm.
Men ni kan aldrig liksom komma ner på djupet då, sådär på individnivå, om det är någon som är missnöjd. Då, ni är liksom bara över, alltså ser att verksamheten, ja, man gör det man ska och uppfyller era krav. Men ni kan inte utmana... det jag tänker är så här, om jag är tränare på ett sånt här gymnasium och så är jag ganska dålig, beter mig dåligt och gör ett mindre bra jobb, då kommer det ändå aldrig fram till dig eller till er.
Jo, det gör det definitivt.
Mm.
På 2 olika sätt kan jag säga. Det ena är den här elevutvärderingen som vi har. Det är ju liksom typ 180 frågor som alla elever svarar på varje år. Och de nagelfar man ju när svaren kommer in. Och sen är det ju alla samtal som kommer också, såklart. Sen gör vi en del djupintervjuer också. Vi väljer ut en och annan här och där. Som vi gör liksom... Ja, nu har ju Teams blivit bra. Liksom, så att då använder man det. Så att, jo, men det tycker jag att det är jädrans bra koll faktiskt på individnivå också. Så att... den här elevutvärderingen som jag tycker är jätteviktig, det är en nyckel någonstans är det, för oss.
Ni lägger stor vikt vid den då?
Ja, vi lägger väldigt stor vikt på den. Det går till så här att vi har haft en egen utvärdering och sen har Riksidrottsförbundet en också. Så några gör båda, men nästa år ska vi se till att det bara blir en av dem. De är ganska lika. Så. Och sen när det kommer in så skickar jag ut alla resultaten till alla nion. Och sen får de en vecka på sig eller 2 ihop med skolorna och går igenom alla svar. Och sen så återkopplar de till oss. Så här ser vi på det här. Det här behöver vi göra. Och sen så feedbackar jag tillbaka. Och om jag har någonting att tillägga utifrån det. Så att det är en jättebra dialog vi har där. Liksom, vad är det som behöver göra? Så tittar man över tid. Jag ser ju liksom saker som förändras till det bättre tack vare att man gör det här noga. Inte bara att man gör en utvärdering utan man verkligen liksom tar tag i den och ser vad är det som, hur det ser ut. Och så. Man kan ju tänka sig så här, Karin, att har man, vi säger man har 48 eller 44 elever och så är det 43 som är supernöjda och en som tycker allting är pest. Då kan man tycka att ja, det här är ju det är ett bra resultat. Nej. Och den här personen som inte tycker det måste man också gå igenom. Varför är det så?
Mm.
Så att, ja, och det är alltid från, jag tror vi hade 98% tror jag det var förra året som kände sig otroligt trygga i sin miljö på NIU och i lagverksamheten och sådär. Och det kan man tycka, 98% är ju galet bra. Ja, det är ju det. Men det finns ju 2% som inte känner så. Och då måste man någonstans liksom, vad är det och hur kan vi göra det här? För att målet måste ändå vara 100, tänker jag. Eller en sån punkt.
Men bara så här ren nyfikenhet, är det, har du varit med om att det här håller inte måttet, så här behöver vi justera rejält?
Mm. Ja, absolut. Vi har ju plockat bort några nion på resan. 2 stycken har vi plockat bort.
Ja, okay.
Och sen så har vi haft några här sista två åren där vi verkligen varit ute och träffat både sportchefer och rektorer och de som är ansvariga utifrån resultat som har varit. Så att det här måste skärpa till om ni ska fortsätta. Och då blir det ändring. Det blir liksom viktigt för dem. För jag tror att det är bra att blanda in sportcheferna också. För de kan inte speciellt mycket om det här. De är ganska nöjda med att det kommer bra spelare. Vare sig det är killar eller tjejer. Ja. Men de måste också förstå liksom helheten. Så att, ja, men det har vi gjort. Det är inga roliga resor att göra. Men de måste göras. Och vi gör dem.
För jag tänker så här att om Magnus och jag har varsitt nio. Och så vet vi att du är på väg ut och ska granska oss, då kommer vi skärpa till oss och så kommer vi städa upp och putsa allt som bara går så att ni ska få en få en bra bild och tro att det är bättre vad det är, eller hur? Det är ju, men den är väl kanske omöjlig för sig och...
Ja, men jag tror så här, när vi startar med det här 2000, de här fysiska besöken på riktigt 2018, det är klart att jag tror att första året var det lite grann så, men nu känns det som att man är trygg med varandra, man har sån koll på elevernas utvärderingar. Så nu känner jag, när jag pratar med det är ju Johan Rosén och Andreas Karlsson och Thomas Pernanen nu som är ute, tidigare var det Magnus Hävelid också, de säger liksom att ja, men nu är liksom, man vågar vara transparent och, med saker och ting. Men jag tror första året var det lite grann så att jag var med på några sådana besök och det kändes som att de tyckte det var läskigt i början, men det tror jag inte att det är nu, utan nu känner man att vi gör det här ihop och vi ska göra någonting bra och man kan få lite hjälp och stöd om det är någonting man behöver hjälp och stöd med.
Ja, jag förstår.
Det är min feeling just nu i alla fall.
Ja, det blir en annan trovärdighet också om man vågar liksom förändra, även om det är kompisar till er som till exempel håller det här. Eller hur? Det är ju...
Absolut. Ja, men absolut. Absolut. Och jag tycker att de förändringar som har gjort för dem som är ansvariga för det idag, alltså det har ju föryngrats rejält, vilket jag tycker är bra. Många som är bra utbildade, de har lärarutbildning och samtidigt de är duktiga liksom i hockeyyrket också som instruktörer. Så vi har haft en ganska stor förändring de sista 4 åren på det. Och det känns jättetryggt, tycker jag. Och många kanske är en av dem. Kan det vara så, Mange?
Ja. Ja. Jag är
betoning på golvet, ung.
Förlåt, vad sa du?
Med betoning på ung. Så.
Ja, ja, exakt. Lappar ja. Inga skämt här. Ja. Bra, Micke, bra.
Ja, du ser.
Vilken bra övergång.
Ja, jättebra. Ja, men skitbra. Jag tänker så här. Nu har ju vi pratat mycket om så här, bakgrund kring hockeygymnasier. Hur funkar det i stort? Vad finns det för olika varianter? Lite mer hur säkerställs kvaliteten och så. Om vi tänker att vi går över på det som liksom... mer handlar om en så här processen, tips till föräldrar och spelare, det som faktiskt ändå frambringar en stress och oro bland jäkligt många där ute och som också har blivit värre och värre och tidigare sådär. Men vi kommer väl dit allt eftersom. Men så här, om vi riktar in oss på nion då, processen kring den antagningen, ansökningar och så, hur funkar det?
Ja, det är ju en bra fråga och jag ska försöka ge ett bra svar på det här. Men egentligen kan man säga så här, vi har ett dokument, ett styrdokument som vi har jobbat tillsammans med både SHL och Hockeyallsvenskan och förbundet. Vi har skruvat på det lite grann varje år. Så att också, alltså man säger så här, ishockeyföreningarna och de är ju som en amöba, de hittar lösningar på allting. Medan skolverksamheten, den är ju, om vi tar Skolverkets regler och gymnasieförordningen, den är ju fyrkantig på riktigt. Och det är ju någonstans där som vi ska mötas i det där. Och jag tycker vi är på god väg. Så att egentligen kan man säga att processen, den här antagningsprocessen, det här dokumentet, så får våra föreningar som har nion, de får, när eleverna går i åttan i januari, från första januari den går i åttan, då får man börja liksom ta kontakt och man får åka ut och titta, man får bjuda in spelarna Man kan absolut säga till dem, sök våra gymnasium om ni är intresserad. Man kan absolut inte göra klart med någon. Det är ju som att vi har jobbat hårt med det här, liksom, att man skriver några avtal och sådär liksom, tidigt. Men de där avtalen, de är inte värda någonting. Vem som helst kan bryta dem. Mm. Jag har ingenting med saken att göra. Så att det, och sen är det så att några av alltså våra föreningar med mest resurser, det är klart att de börjar titta på spelare, ja, de går i åttan, det är klart att de bjuder in dem och sådär. Så och så kan det vara, och så ska det få vara, och det har vi också bestämt. Sen kommer ju nästa del, då är det ju att man ska söka till det här till NIU. Det är ju en ansökan man gör till ett, ja, man söker ett program på gymnasieskolan, så söker man också till NIU elitishockeygymnasium. Och det öppnar vi normalt sett i september någon gång. Det brukar vara i samband med TV-puckspelet och sådär. Liksom, någonstans där.
Ja, i år var ju den 11 september. Det brukar ju vara den måndagen i alla fall som ligger där.
Ja, precis. Det blev det i år. Och sen är det så att det är egentligen först då som man kan börja säga okej, de här spelarna, pojkarna och flickorna söker till oss. Och sen från 10 oktober när man går i nian, så kan man börja ge dem, ja, vi vill erbjuda dig en plats. Och sen så kan eleven tacka ja eller tacka nej, kan de göra. Mm. Sen pågår ju den här processen egentligen fram till 25 januari. Och det som jag skulle kunna säga här till många föräldrar som ringer mig, förra året förde jag statistik, jag tror att det är 563 familjer som pratar med mig. Det är ganska många. När vi tittar på många att allt är färdigt, alla är klara och sådär. Liksom, man försöker förklara, nej men så är det inte. Så att jag har fört en ganska, jag har försökt ha liksom statistik klar för mig, hur ser det ut. Så att i slutet på november, om vi tittar de sista 5 åren, så är det ungefär 185-190 spelare som har tackat ja. Och det finns drygt 400 platser för pojkar och flickor. Mm. Så det betyder liksom att hälften är klart när det kommer till november. Men så det är ju så liksom att det är klart att HV, vänta lite, jag bara folk på min bok här. Det är klart att HV och Djurgården och Örebro, så att det är klart att de har ju större resurser. De börjar sin process tidigt och titta på spelare. Medan många andra nyen, de har inte startat än. Utan de väntar liksom vilka söker till oss. Och sen så startar de igång liksom att de bjuder in dem på tryout-dagar. De tittar på spelarna i matcher och så vidare och så vidare. Det pågår någonting innan. Och ryktena sätter ju ofta igång att alla är klara. Han är klar, han har varit där. Och om jag ska säga någonting till föräldrarna, liksom, sitt lugnt i båten. lite grann så. Det är klart att det finns. Vi säger att vi har en 30, 35, 40 spelare som är superattraktiva, även fast det är liksom väldigt unga spelare som alltså många egentligen vill ha in på sin nio och in i sin förening. Men det är ju många fler som ska in, och bara för man är bland de här 30, 35, 40 betyder inte att det är de som blir bäst. Det har vi sett många gånger.
Ja, ja, absolut. Det där är ändå en, det är en viktig signal, för att det är just en sån där siffra som jag pratade lite om i början, att faktiskt, även om jag åker runt och säger så att det är, när jag får höra så här, men det är fullt där och det blir fullt där och så här, men det blir inte fullt. Det är klart att vi i Djurgården har kommit längre i den här processen än vad en del andra klubbar har gjort, och andra klubbar har kommit kanske längre än vad vi har gjort också. Det fattar jag med, men det är ju verkligen inte så. Det är de här namnen som du pratar om, det är de som liksom blir klara inom citationstecken tidigt. Men sen finns det ju jättemånga platser kvar liksom.
Ja, ska man vara helt ärlig så är det ju så. Jag tycker att siffran 185-190 är klara i slutet på november. Det säger allt, det är 400 platser. Och de flesta nasna jobbar stenhårt ända fram till deadline 25 januari. Möta spelarna, bjuda in spelarna. Så att det är ju liksom det alla är ute efter, det är ju de spelarna, eleverna som de tror kan bli bra om 4-5-6 år. Alltså det är ju de man är ute efter. Ja, det är ju liksom inte... Ja, det är inga konstigt. Så att, den där myten om att alla är färdiga och sådär, liksom, framförallt i storstadsregionerna ska jag säga, där sprids den väldigt snabbt. Ja. Inte minst Stockholm, Göteborg och så vidare. Mm. Så att, ja. Och det kanske inte är konstigt. Det är många klubbar, många bra spelare och så vidare. Så att, ja.
Ja, så är det så bra. Men känner du inte, eller ni som förbund kanske, om du får... Jag reagerar ju att det är så jäkla många samtal som du får. Och då är det ju många som undrar och oroliga som inte ringer dig också. Så det är, känner du att finns det någonting som vi kan göra annorlunda då? För att alltså, det säger ju någonting om du får så här många samtal. Liksom.
Ja, jag har klurat på det där. Jag har fått lite sån här input att vi ska göra en sån här Q&A och sådär. Men jag tror att information är ju superviktigt. Alltså, vi provade ju faktiskt, 2018-2019, jag kommer inte ihåg, så var vi ute på alla TV-pucks gruppspel. Och informerade föräldrar och man bjöd in till storsamlingar och sådär. Det var ju en variant. Men det kommer ju inte åt alla spelare i alla fall, för alla spelar ju inte TV-pucken. Men jag tror att information är jätteviktigt. Och jag tror jättemycket på samtalen. Får jag ett mejl och ber alla alltid ringa. Jag tycker mycket bättre att prata om det. För det blir mycket enklare. Det blir mycket klokare. Historiskt när vi hade de här utvecklingskamperna också på U15 och U16 som fanns tidigare på pojksidan då. Då körde vi mycket information där för föräldrar. Vilket jag tror var bra. Så det handlar ju mer liksom att hitta, precis som du gör, många misstänker liksom, att man möter föräldrar och så där, liksom, att hitta mötespunkterna för att liksom berätta, det är egentligen det det är liksom. Så att, det tror jag är jätteviktigt. Jag tar gärna samtalen, jag tycker det är jätteroligt. Det kan vara knöliga ärenden, det kan vara svåra frågor, men hellre det liksom, än att man inte gör det liksom. Så att
det är bra. Det är bra att du gillar samtalen när de är så många.
Vad sa det?
Ja, det är bra att du gillar samtalen med tanke på hur många de är.
Ja, jag gör det. Och det har ju min bakgrund. Jag har ju 4 egna barn. Tre av dem hockeyspelare, en konståkare. 2 har gått på 9. Grabbarna kom inte in på 9. Och en tjej som har gått på 9 konståkning. Och jag vet i processen, alltså jag har lärt mig jättemycket av deras liksom, ont i magen som vi hade som familj. Också.
Det tror jag är viktigt. Det är alltså skönt för föräldrarna som ringer dig att du själv har haft magont. Liksom.
Ja, men precis. Och den stressen och pressen som var framförallt den kanske 2 första. Men sen liksom lärde de på att jaha, okej.
Okay. Det löser
så
sig.
Det tycker jag är en bra erfarenhet att ha liksom, så att, i de här frågorna.
Ja, det är bra. Men ändå viktigt tror jag.
Så det är bara om du ringer. Hör den podden. Ring mycket. Ja. Jag tar dialogen. Ja. Absolut.
Det kommer dumpla.
Vi lägger upp ditt nummer i... Ja. Nej, jag skojar.
Ja. Ja. Och det kan jag säga så här, Magne och Karin, att det är väldigt många familjer från storstadsområdena som ringer. Ja, det är det vanligaste. Ja, det är det vanligaste. Absolut. Inte minst Stockholmsområdet.
Jag kan tänka mig det. Ja, men det är jättebra att du finns. Men det är ändå bra, tror jag, att hur kan man nå ut med information till på andra sätt också, såklart, för att förekomma en del. Ändå skitbra, tror jag.
Ja, precis.
Men vad är de vanligaste frågorna du får då?
Vanligaste frågan är vilka gymnasier ska man söka till? Den kommer.
Och Djurgården?
Nej, men jag säger ju inte det.
Nej, men
egentligen blir det så här, det jag säger är liksom att man måste utgå från nuläget. Och man ska ha en plan A och en plan B. Någonstans man känner, dels kan man känna liksom att det ska inte vara för långt bort. Vi vet att 2 timmar är... Det är någonstans det bästa, om det inte är längre än 2 timmar. Dels om man som mamma och pappa ska kunna åka dit, man ska se matcher och man ska kunna åka hem och allt det där. Och sen också tänka liksom, var någonstans kan jag få speltid utifrån vem jag är nu och vad jag kan nu. För man ska ändå konkurrera med de som är 1 år äldre när man kommer in. Så det behöver man också tänka på. Och sen är det också liksom, vilka program finns att läsa på gymnasieskolan. Alltså... Och det tycker jag har varit en förändring. Jag tror jag sa det till många när vi pratade i telefon med något tillfälle. Liksom att ja, att tjejerna tycker det här är jätteviktigt. Och de är jättenoga med liksom att vill de gå ett program, då ska de vara någonstans där det här programmet finns. För det, det ser olika ut. Mm. Medan gossarna inte alls har varit på det viset. Men jag ser en trend som har ändrats. Att det är många som funderar kring programmen. De här erbjuder det där, de erbjuder det där. För det är inte så att man kan välja alla program på alla ställen. Utan kravet är 3 högskoleförberedande program och 1 yrkesförberedande. Och det finns de som har 8 program, men det finns också de som har 3+1. Mm. Så att de frågorna är. Och sen är det ju... Sen är det mycket frågor, liksom, ska jag ta kontakt, jag ringa dem och sådär. Det brukar jag alltid säga, det är klart jag ska ringa dem. Men det bästa är om det är gossen eller tjejen som ringer och berättar att vi har sökt till er och vi skulle gärna vilja komma upp och titta på vad ni har erbjuda. För att de har inte koll på alla spelare. Det går inte att ha det. Liksom, ta Bofors som kanske, Bofors som orar att man ligger på ungefär 300 ansökningar varje år. De kan inte ha koll på alla de 300.
Nej.
Så att, jag brukar säga, ring dem. Ta kontakt, be att komma upp och sådär. De flesta får göra det på olika sätt. Så att,
ringa så att, bättre än mejla, tycker du?
Ja, 100 gånger bättre. Ja, mejl kan man ju börja med, men jag vill alltid prata i telefon. Jag tycker det är mycket lättare.
Då kan man måla ut och berätta. Så det var ingen...
Ja. Nej, men det är klart det är väl lättare.
Ja, för det är många som undrar när man är så här, ja, men när ska jag ta kontakt? Hur ska jag ta kontakt? Och det är som du säger, de här ansökningarna som kommer in i webbansökan som man faktiskt gör, så är det finns ju de klubbar du nämner får ju många fler ansökningar än vad vi får. Men det är jättelätt att man försvinner liksom i den där mängden av alla. Så det är samma sak med mejl. Även om det kan vara en första grej, så ett samtal är garanterat det bästa.
Ja, men alltså det är det, och det går aldrig, och nej, jag tror det är såklart, det är såklart bäst. Nu har vi gjort det, vi har ju bytt, jag kan ju berätta vad vi har gjort om hela vår ansökningsportal i år, så vi har gjort det ska bli mycket enklare, dels att ansöka, men också för klubbarna hantera de som har väldigt många, eller föreningarna som har många ansökningar.
Mm.
Så att de ska kunna liksom kommunicera med, bjuda in till tryout eller besök via den här portalen. Det gick inte förut, men då måste de liksom ringa och mejla. Men nu har vi liksom byggt ett nytt system som jag tror det ska bli spännande att se. De tycker själva att de här som har väldigt många ansökningar tycker att det känns bra, att det kommer bli lättare att hantera för dem. Och framförallt att kunna liksom, göra ett bättre jobb mot de eleverna som söker, kort och gott. Och det är ju superviktigt.
Ja, det blir spännande.
Ja, det blir spännande att följa faktiskt.
Vi är sponsrade av Athletic Work. Athletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden. Viljan att vara bäst och prestera sitt yttersta på tävlingsplanen som på arbetet är det mål som Athletic Work och deras konsulter strävar efter. Athletic Works vision är att skapa ett idrottslag på arbetsmarknaden. Det har idag hjälpt flera personer ut på arbetsmarknaden, och av egna erfarenheter vet jag att kontakt med Athletic Work faktiskt leder till jobb. Så om du letar efter ett nytt jobb, tveka inte att höra av dig på www.athleticwork.se. Tack, Athletic Work!
Jag tänkte på en grej som du sa där tidigare, att de flesta är ju ute efter de som är bra. Alltså, då är man väl liksom lite sådär har lite stjärnstatus. Men blir det inte sådär, för jag tänker majoriteten är väl ändå inte de toppen, utan mer de som är i mitten. Och då tappar man inte dem då, om man bara fokar på, om vi nu kallar dem för stjärnorna som har ett namn eller...
Jag tror, Karin, att tidigare var det nog lite grann så. Men om jag tittar på den antagningsprocessen vi har, det jobbet som vi har gjort över tid med utbildning och alla, och hur föreningarna också har förstått att vi ska nog tänka lite längre än att vinna U18 eller J20 eller vad det nu kan vara för någonting. Så jag tycker vi har haft en ganska stor förändring av vilka spelare som man tar in. Man tar in spelare som är 1,43 långa och väger 46 kilo. Det kanske inte man gjorde 2015, men det gör man idag. Jag tycker man har blivit mycket, mycket duktigare på att försöka se framåt. Vilka? Och tittar vi också på, tidigare var det, trodde alla att man måste spela TV-pucken för att komma in på ett nio. Och det stämmer ju inte. Utan tittar vi sen, jag började föra statistiken 2018, så är ju 21% av de här, om vi tar gossarnas sida då, för på tjejernas sida har ju alla spelat TV-pucken. Men på gossarnas sida så är det 20-21% som inte har spelat TV-pucken av de 378 platserna som finns. Och det tycker jag, det är också en sån här superviktig grej att få ut. Och det, tendensen har varit 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 och även nu 2023. Mm. Så att det är 20%. Och i TV-pucken spelar väl drygt 550 spelare. Mm. Men det är 378 platser på ett nio och 20% av dem har inte spelat TV-pucken. Och jag tycker att det är också en sån här, det är också ett sätt som jag märker liksom att man ser andra spelare också. Som kanske är sent utvecklade, när man ser att de har ett otroligt driv. De vill det här på riktigt. Det är någonstans de gossarna man, och tjejerna man vill hitta.
Mm. Ja, mm. Ja, det där är skönt, ja. Det är så.
Och bara det svar på frågan, Karin.
Ja, det är det. Samtidigt så funderar jag på, och det går väl aldrig att komma från det, men jag tänker bara, bara nu den här omgången av TV-pucken som vi har avslutat precis, får man ju mig liksom att man ska säkra att grabben är med på listor och att han syns på, ja du vet sådär, så att de har ju inte gått till sluttruppen då, men att det är viktigt så att de kan visa det för de här HG-ansökningarna och sådär. Så att den känns ju viktig ur det perspektivet för de spelarna och föräldrarna liksom. Så att det har säkert blivit bättre, men jag tänker på den här rutan, Mange, som var på den här...
Den är borta nu.
Ja, den är borta.
Det tror jag, va? Visst är den det, Micke?
Ja, sen två år tillbaka är borta.
Exakt.
Ja, okay. Finns inget sånt idag.
Ja, det är ju kul. Då är det ju...
Ja, men alltså, vi har gjort så här. Idag får man... Det är mer fri text. Du får skriva och berätta.
Ja.
Jag var inne och tittade igår på... Vi har ätit uppe sen i måndags. Jag tror vi har 245 ansökningar hade vi igår kväll. Jag har varit inne och läst några. Och den här fritexten är fantastisk till hur en del berättar. Liksom. Ja, men det här är jag. Det här är min mål. Så här tränar jag. Det här vill jag uppnå. Alltså de får säkert lite hjälp av mamma och pappa. Men det ska man ha när man är 15 år. Ja. Alltså, det är jättemånga bra ansökningar. Och många av dem som målar upp bilderna är ju kanske inte... Ingen vet vem de är egentligen, förutom det närområdet. Jag tycker att den delen har vi skärpt till och gjort bättre. Och vi har några idéer till, men de kommer nästa år. Liksom. Så att vi känner att vi har några saker till. Vi vill också skärpa till frågor kring skolan. Alltså markera liksom, att skolan är viktig. Ja. Så vi håller på till nästa gäng ska söka här. Och då ska vi ha ett antal frågor kring... Ja, kring skolan och skolbiten också.
Ja, det är häftigt.
Nej, men rutorna är borta. Det var ju helt ointressant. Så att, det var ingen förvärderande om det fanns.
Fick lite stor påverkan. Då. Men då är det mer att man motiverar. Liksom, varför ska jag ha en sån här plats?
Ja. Och jag har ju tillgång till många av de andra idrotterna också. Jag tar ett par individuella idrotter som alltså, deras ansökningsportal, den är ju, kravbilden där är ju, ja, den är grym.
Ja.
Alltså det är så mycket mer du ska leverera i svar in. Men det jag kan tänka mig, det är klart att det är skillnad också där. Liksom. Men alltså vi ska kunna göra lite fler saker tycker jag, våran portal, för att inte tappa den här Linus Sjödin, eller nu gjorde vi inte det, eller Ian Blomqvist eller vad de kan heta. Som inte liksom egentligen fick plats i ordinarie till att beklaga, men som ändå liksom har lyckats ganska bra, om man vill säga.
Mm. Måste man säga.
Ja.
Nu Micke. Nu kommer du få det jobbigt. För nu blir du nervös nu. Nej, men grejen är så här, det är ju det här, nu har det här är ju skitbra. För det här är ju faktiskt hur processen, om man går in på Svenska Hockeyförbundets sida, läser om hockeygymnasier och så här funkar det. Vi klubbar får ta kontakt 1 januari, U15-året. Och, det är, och sen är det, får man bjuda in och man får besöka och det låter så jäkla, mm. det är så här, ja det är lugnt och fint och sen så öppnar den här i mitten av september och sen så får man besked kanske i oktober tidigast och sen så ska det vara klart i första december måste ju stänga den här ansökan. Men, om vi, men nu kommer verkligheten då. Det där är ju så som det funkar liksom så här. Men det, om det var så här lugnt, alltså det, så som det ändå är upplagt för att vara, så skulle ju inte väldigt många föräldrar och spelare må skitdåligt av stress och hets redan från tidigt. För vi vet ju att, du och jag vet i alla fall, att det finns ju de som är runt i klubbar innan 1 januari 15 året. Det finns klubbar som tar kontakt med spelare innan dess. Det finns spelare som ryktet säger så här, han är klar väldigt, väldigt tidigt. Under det så här 2 januari är han klar för den klubben. Ja, åh fan, det var ju konstigt med tanke på att de fick ta kontakt igår. Och, så, och även om det, som du säger, de här avtalen som skrivs, så jag tror att de flesta skriver någonting och de gäller ju inte juridiskt som du säger. Så det är ändå så här, det blir ju ändå någon deal så här att vi är överens om att du ska gå här. Och vi, det är svårt att se att man som klubb skulle gå in och så här bryta det löftet. Det skulle, då är man ju, de har skjutit sig själv i foten liksom.
Ja, det är oftast föräldrarna som bryter de här.
Ja, om det, eller hur? Ja. Och det ska klubbarna veta att, exakt, att spelarna kan ju faktiskt ändra sig. Men det, och, men det här har ju också, det är det här tycker jag som har blivit mycket stressigare. Du nämnde det här runt de senaste 5 åren. När, för 5 år sedan, då var det alltså 0-3-erna. Så om man tänker så här 0-2-er, så när det är lite grann Karin inne på de här som då är topparna som ligger längst fram. Då är det ju, man bara ska rakt av, 0-2-er, Raymond, Holtz och Niederbach. De kanske var klara, säkerligen fler, men så här, som ändå folk, alla människor vet det om. De var klara på våren kanske. Då, är de då har de tagit beslut om vart de ska någonstans. Och sen var det liksom ganska lugnt fram till augusti. Sådär. Men idag är ju alltså, och det här är vi alla bovar till. Det är ju vi klubbar och det är föräldrar och spelare och alla möjliga som stressar varandra i det här. Eller stressas till att vara aktivare. Men nu i våras så är ju jättemånga ute och far. Och ju tidigare det här sker, alltså om man är någonstans i februari, då är det jävligt lång tid tills ens ansökningarna börjar. Liksom så att bara, saker bara, det är liksom inte bara lugnt. Fattar du vad jag menar? Det är inte så här.
Ja, ola.
Ja, jag vet ju att du vet vad jag menar. Men vad kan man göra åt det här då? För det är ju inte hälsosamt. Jag pratar ju som sagt med mycket, med många föräldrar. Och det är liksom så här, vad ska jag prata om med Micke i podden? Och det är så här, om föräldrar. Alltså om stressen som är, och man hetsar varandra och det är...
Alltså det vi har försökt göra och fortsätter att göra, det är ju liksom det. Dels det, vi har ju fysiska träffar och samtal och varje år med alla ansvariga och nyen och då är det här, det är alltid första huvudpunkten det här, hur vi ska förhålla oss till det. Och sen vet ju många att startar Petri, så, var hunden där. Ja. Startar förening A och riktigt går, ja, då blir förening B nervös och så börjar man titta. Så att det är alltid någon som startar den här processen någonstans. Och sen är det ju så liksom att jag tror att om vi tar en elitförening idag, någon som är ansvarig har jättekunskap om hur det här ska fungera. Sen har han några till som kanske inte riktigt har den kunskapen. Och som också har uppdrag och åker ut och gör saker. Det är lite grann så jag tycker att det ser ut. Det är det ena. Vi jobbar med det här, alla är överens och alla säger samma sak. Fan, när någon börjar, då sätter cirkusen igång. Och det är ju liksom inte 200-500 spelare det handlar om, utan det är ju ett antal några. Sen har vi valt att göra så att vi har jobbat med sportcheferna. Vi ska träffa sportcheferna i Hockeyallsvenskan här nu i november. Vi har haft ihop med SHL har jag haft teamsmöten med sportchefer och klubbdirektörer för att de också ska ha kunskapen om att det är så här vi ska jobba, inte på något annat sätt. Så det handlar ju liksom att alla ska få Ja, men det ska vara fair play. Vi pratar om det ska vara fair play och vi ska hålla oss till det. Men problemet blir om någon startar någonstans, då tänds den här lågan. Liksom, det är inte jättemånga spelare det handlar om, men det är egentligen skitsamma.
Ja, det är inte många spelare det handlar om som kanske blir klara, eller man säger så här. Men det är ju jäkligt många spelare som i våras eller vintras är runt och blir oroliga redan in. Alltså, och det blir också fler och fler klubbar såklart som känns så här, fan, ska vi vara med i racen om spelare, då måste vi ta en tidigare kontakt än vi har gjort förut. Och då blir det ju, och när flera klubbar gör det och ska göra klart med spelare tidigare under våren redan, klart inom citationstecken såklart, så blir det ju det, de här 10-20 spelarna, de är helt plötsligt 30-40, de blir fler och fler eftersom det är fler klubbar som är klart med kanske 2-3 stycken. Och det som blir också illa här, för att ju tidigare en spelare ska ta ett beslut om vart han eller hon ska vara om ett och ett halvt år i det här fallet, och sen så här, och ju tidigare vi klubbar ska ta beslut om vilka spelare vi faktiskt tror på senare, då, alltså ju tidigare vi gör det, ju svårare blir det ju. Det är ju större risk att spelaren väljer fel. Det är större risk att vi som förening väljer fel spelare. Ja. För att vi inte har tålamod eller vågar inte vänta. För då finns inte spelaren kvar sen. Så därför blir det lite så här, det blir inget bra. Det finns ju spelare som kan se skitbra ut under ett U15 år. Och sen står man still fram till U16. Så att den här U16-hösten är det ju en del spelare som man vill följa egentligen. Men som man har inte råd att vänta med det, för då får man inte, då är man inte kvar liksom i racet om den spelaren.
Nej, men det är helt riktigt. Och jag tänker så här liksom att ibland är jag helt förundrad över att när man är ansvarig för det här, att man redan ser någon med 14 år och säger det här blir fantastiskt. Ja. Och tittar man på, ta NHL-scouterna som jag känner ganska många, och de begriper inte det här. De NHL-gängen, de satsar ju massvis med pengar på sina scouter. De kollar på spelarna ända fram till de lämnar egentligen U18-VM kan man säga. Och de har 30% rätt på sina spelare. De ligger någonstans 30% gissar de rätt. Och då håller de på kanske 3 år längre och ser dem mycket, mycket mer. Och vi tror med rekryteringen till hockeygymnasierna att vi redan vet när de är 14 år liksom. Nej, det känner jag, det är inte trovärdigt. Det är ju faktiskt inte det. Så att det, jag har pratat med flera andra idrotter också. Inte minst alpint jag har mycket kontakt med. De kör ju ända in i kaklet innan de väljer sina alpina åkare till sitt rigg. Liksom. Det är definitivt så att de skulle aldrig göra det i december. Utan de gör det precis innan de måste söka till gymnasieskolan. Så att de ligger...
Vi kan de ligga gör kanske, det då, typ i februari där... liksom, årskurs 9, då gör de liksom sina...
Ja, det är då de gör. Och jag tror till och med att de ibland kan vänta lite till. Att de åker ner och ser några åkare som åker ner i Alperna och kör någon sista tävling, så kan de göra någon sån här... Nu är det riksidrottsgymnasium, men ändå, de väntar så länge de bara kan. För det händer så otroligt mycket med utvecklingen och... Jag tror att det kan vara en anledning till att många av dem som vi kallar för de mindre nya gymnasierna lyckas väldigt bra. Mm. Det är för att de väntar liksom till storklubbarna är klara. Mm. Och då måste de liksom... Jag tror att det är en anledning till att de lyckas väldigt bra. Mm. Det finns ju några, om man nu kan kalla för mindre, men de som inte är först i hierarkin.
Ja, men det är ju så. Det är ju en hierarki.
Och de lyckas väldigt bra, många av dem spelare. Så att det tycker jag är lite spännande. Men det är för att de väntar länge, de tittar på dem länge.
Finns det något vi kan lära av det här då? Går det att förskjuta den här processen någonting? Eller är det, jag förstår att det kanske kommer andra faktorer eller andra problem.
Ja, men alltså, det är en superbra fråga. Vi jobbar med den där febrilt. Mm. Vi ska göra. Alltså, det känns någonstans som att vi har egentligen ett datum att förhålla oss till. Och det är ju att det ska vara klart så man kan söka till gymnasieskolan. För oftast är det ju så att det startar en gång i början på februari. Mm. Det kan vara lite olika om man bor i Lund eller i, var man nu bor. Så att utifrån det så kan ju vi göra saker. Och det finns jättemånga förslag på bordet just nu från både SHL och Hockeyallsvenskan. Allt ifrån bestraffningar, bötesbelopp, ta bort de, nu kan man inte göra det bara. Så man söker liksom certifiering från Skolverket, så man kan liksom inte ta bort någonting som Skolverket har bestämt. Men det finns massa förslag, och sen finns det också förslag på hur skulle vi kunna ändra det. Ska vi byta datum? Ska vi, så det, vi håller på med den processen och funderar kring hur gör vi det här och på bästa sätt. Jag tycker att vi har kommit en bit på väg när vi försökte förtydliga hur vi vill ha det. Men att det inte funkar så till 100% än, det är en annan fråga. Men den finns. Det är inte så att vi stoppar huvudet i sanden och tycker att livet är toppen. Utan vi vill verkligen liksom få till det här så att det blir så bra som möjligt. Så att vi jobbar med det, och då gör vi det ihop med, ja, med Johan Hemlin, Erik Ryman och med SDHL också. Men framförallt är det på gossarnas sida som det här är ett bekymmer. Vi arbetar med frågan, och jag är inte helt säker på hur vi ska göra. Det har kommit några sådana här, man kan tycka att det är helt galna förslag, men när man tänker på dem så här, nej, kanske. Men jag vet inte. Så att
det är spännande. Det är ändå bra. Det är jätteviktigt, tror jag, att det här ändå är uppe. Ja. Konstant liksom på bordet.
Ja, men absolut. Och allting handlar ju om liksom att få en schysstare process och få ner hetsen och pressen på allt. Det är ju det som är själva grejen. Sen ska vi också veta, det kan vi lika väl säga när vi ändå håller på, att det var ju en elitidrottsgymnasieutredning som utbildningsdepartementet satte igång ihop med RF. Och då var det ju någonstans om att det tog ett beslut för 2 år sedan. Det blev nedröstat då av SKR. Liksom man vill minska ner på de här elitidrottsgymnasierna. Ja. Men det som ändå har blivit positivt av det här, även om det liksom lades ner just då, det, även om det pågår fortfarande, men det går med långsam fart just nu, så kommer det ett nytt skolämne som kommer gynna framförallt lagidrotterna här. Det kommer 2025. Mm-hmm. Som kommer heta tennisidrott.
Vad heter det?
Det blir som ett nyårsläget. Liksom att du kan söka och du får ett betyg i din tävlingsidrott. Och det där ser vi jättemycket fram emot. Och det är ju lagidrotterna som har tryckt på här. Kring det. Så att det kommer att komma som nytt i gymnasieskolan 2025. Mm. Det tror jag kommer bli jätteviktigt. För det kommer också bli, om det nu andra kommer, att vi ska reducera ett antal av våra, det som idag är elithockeygymnasier, då måste det finnas någonting annat. Och då kan det här ämnet bli jättebra, tänker jag. För det är en sån här liten godbit, tycker jag, som finns framöver, att kunna bedriva en jättebra verksamhet med hockey. Faktiskt.
Ja, bra.
Det ska bli spännande att se. Jag har inte sett slutförslaget än, men ni vet att det kommer.
Okay. Ja, roligt.
Mm.
Ja, bra, Micke. Det här är ju, jag känner så att vi också blir ganska långrandiga, men det är ju, jag tycker att det här är för viktigt för att bara så här släppa och säga så här, tack för idag. För det är, jag har ändå några grejer till, mer som det är blandning kanske av både mina egna grejer och vad jag vet att föräldrar och sådär tänker kring. Det är ju en hel del löften inom citationstecken som ges av klubbar. Allting handlar ju om att sälja. Vi som klubb, vi måste ju sälja liksom vår verksamhet, och varför ska den här spelaren välja oss? Och då vet ju jag att det är en del som säger att men kom hit, här får du en stor roll och här får du, om ett år kommer du, du kommer träna med J20 år 1, du kommer spela ordinarie och bra där i år 2. Bla, 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 vilket är helt omöjligt såklart. Så att när du som förälder eller spelare är där, eller när de som föräldrar och spelare är runt och får höra, vad har du för tips till liksom det? Alltså när man får höra det.
Ja, jag brukar säga liksom att det egentligen, alltså strunta är ju där, det är inte det viktigaste. Det är viktigt att säga, se till så att det finns en social, alltså kan man flytta, se till att det är socialt bra. Finns det nätverk med paddefamiljer, skolan, kommer programmet passa, boendet kopplat till isarenan och skolan, ligger det bra till? Alltså tänk på de sakerna först. var inte för blinda ögon, för 8 klubbor eller 7 klubbor eller vad det är. Skit det där först.
Bra.
Sen kan man titta. Jag tycker allt det här runt omkring är mycket, mycket viktigare. Det brukar jag säga. Och då, mammorna håller ju med mig till 100%. Mm. Ja, definitivt. Mm. Sen förstår jag också liksom att det är klart att det är väl jättebra om man säger att man får stöd med utrustning och klubbor och sådär. Men det är ju liksom...
Såklart det där. Men då är det återigen som du sa tidigare, vi har ju olika förutsättningar. Så är det. Det finns ju de som har bättre förutsättningar när det gäller sådana saker än vad vi har. Det finns ju många som har det sämre också.
Ja, så är det.
Men det är som du säger, det är ju andra saker som på riktigt är viktigt. Sen är det ju för många,
ja, tror jag,
föräldrar, så det är prestige i vilken klubbmärke min son eller dotter ska ha på tröjan och vad man får hit och dit. Och så det är jäkligt mycket sånt, tror jag. Men...
Ja, det är ju 3 år man ska liksom klara av att vara och göra den här enorma satsningen som det faktiskt är. För det är ju att gå för 9 idag som elev och ta i socken, det är ju jädra, alltså det är jättetufft arbete man har framför sig med både skola och hockey.
Mm. Det här är ändå bra att du säger
många
också.
Många glömmer det liksom, tycker wow, vad häftigt. Nej, men det är tufft alltså, det är jättetufft.
Det är tuffare än vad de tror också. Det spelar knappt roll vad vi säger här, men jag tycker att det är skitbra att du säger det här, för jag brukar också säga så att det är, alltså hockeygymnasiet är inte någonting för alla. Men det har folk tror ju typ det. Så att det har ju blivit så att alla ska gå hockeygymnasier, och det tycker jag också är lite konstigt. Så det måste ju vara okej att bara spela på i sin klubb och fortsätta spela juniorhockey där och fortsätta liksom så här.
Ja.
Men alla ska gå hockey, och det är inte någonting för alla. Det är bara, alltså det är skitjobbigt.
Ja, det är tufft. Riktigt tufft. Och jag är imponerad varje år av alla de här. Jag har ju väldigt många som har lyckats bra och går ut med bra betyg. Och alla blir inte Peter Forsberg liksom, men som fortsätter spela hockey och sådär. Men det är tufft. Det är jättetufft. Mm. Mycket tuffare än att bara gå ett gymnasieprogram. Det kan jag säga. Mycket mer. Men det är absolut inte så. Jag brukar säga så här. Om du vill spela hockey 1 timme varje dag, jag tycker att det vill jag göra. Ja, men då är inte elithockeygymnasium. Det har inte med det att göra. Det är mycket, mycket mer än så.
Ja.
Eller om du vill spela innebandy en timme om dagen. Det är inte heller elitinnebandygymnasium. Det är något helt annat. Mm. Det är mycket, mycket mer tid du måste lägga på det här.
Så är det ju, ja, verkligen så. Mm. Men när vi pratar så här, resurser och så, är det något... Finns det möjlighet... Det här är faktiskt en föräldrafråga. Skulle det kunna vara så för att öka konkurrenskraften hos de föreningar som har mindre resurser, ekonomiska resurser när det gäller utrustning eller mat eller sådana saker. Finns det möjlighet, skulle det kunna finnas möjlighet för Svenska Hockeyförbundet, Ishockeyförbundet att bidra sådär, eller är det liksom... Ja.
Ja, bra fråga. Nej, jag skulle säga nej på den frågan.
Men det är en vettig grej.
Ja, men det är helt riktigt. Men det är ju så att det är huvudmannen tillsammans med föreningen som har uppdraget att lösa det där. Och det finns ju absolut inga pengar de får för nya någonstans ifrån idag.
Mm.
Men när det nya elitidrottsgymnasiesystemet kommer på plats, när det nu blir, om det blir 2026 eller 25 eller 30, då kommer de som blir elitidrottsgymnasier att få statliga pengar. Så kommer det bli. Sina elever. Men idag, det ska ju vara, jag vet inte vad vi lägger på gymnasierna idag, men det är ganska många miljoner redan idag vi lägger liksom med tjänster och elitutvecklare och sådär. Så nej, det kommer inte Hockeyförbundet att klara av, tror jag. Det är mitt korta svar.
Ja, det behövde inte vara längre så.
Nej.
Det är kort att vänta, men jag förstår ändå så här frågan, för det skulle ju, det är klart
det gör
att när man är man en spelare som är attraktiv bland många, om man säger så. Då är det klart att man lätt också kanske fastnar för just de här grejerna som ändå är mer de hårda värdena, om man säger så.
Ja, precis.
Skitbra mycket. Nu kommer det faktiskt inte så mycket kvar nu. Men en fråga är, jag vet inte ens om du kan svara på, men om man vill plugga, göra sina gymnasiestudier utomlands och spela hockey, kan man få hjälp? Kan man få hjälp av det via förbundet? Eller löser man det själv? Liksom, eller? Det här är helt främmande för mig. Jag har noll koll.
Ja, det är ju lite spännande. Alltså, pratar vi gymnasieålder då? Eller?
Ja, precis.
Mm. Jag vet inte. Jag har aldrig hört den frågan.
Nej.
Jag har inte gjort faktiskt.
Inte jag heller.
Det var ju så förut att tog man in en spelare från typ, jag tar bara ett exempel, det vill säga från Lettland.
Mm.
Så kunde de plugga på distans och gå på nio. Det finns inte längre. Om man ser så, det har vi tagit bort. Liksom. Så ska man in på ett hockeygymnasium idag, på en hockeygymnasiumplats på nio, då ska man plugga ett av de programmen som finns. Men det andra, jag har aldrig hört frågan. Nej. Jag har inte gjort. Nej, faktiskt inte. Så det är vi på samma nivå.
Ja.
Kunskap om vad vi har hört förut. Typ. Ja. Nej, det vet jag inte. Nej.
Men om börjar vi bli klara?
Ja, vi börjar faktiskt närmast, det tror jag.
Ja.
Mm.
Men om du skulle skicka med någonting till spelare och föräldrar som känner den här stressen och pressen. Mm. Vad är det du vill skicka med då?
Nej, men framförallt, jag tänker, som jag säger till alla, sitt lugnt i båten, gör kloka val, ha en plan A, ha en plan B. Och plan A kan ju vara att man söker elitgymnasiet. Plan B kan vara att man tittar på några bra lokala gymnasier, om man nu vill spela hockey på gymnasietid. Jag brukar säga att det är jätteviktigt. Och lyssna inte så jävla mycket på alla rykten som går. Och är det som man känner att man behöver ha någon att prata med, så finns ju jag, det finns ju andra också. Men ring, hör av er. Men för allt, sitt lugnt i båten. Liksom, så att det är de spelarna som verkligen vill det här, och som man tror kommer att vilja göra det här jobbet, de kommer att hitta sin väg. De kommer att göra det.
Mm. Så är det verkligen.
Så att det, ja, men det är så. Och sen finns det en och annan som hamnar via lokala hockeygymnasierna, men sen blommar. Vi har många sådana exempel. Liksom. Så att plan A, plan B. Sitt lugnt i båten. Lyssna inte så mycket på vad andra säger. Gör kloka val när man gör nio, om inte annat. Se till att ta kontakt när man har sökt, så man får komma dit och titta vad det är för någonting. Det ska jag säga. Jag tycker att liksom, vara seriös i de bitarna. För det är liksom din nyckeln, liksom, att det ska funka också.
Mm.
Det är bara att man ska komma in. Liksom, utan det ska ju fungera, om man ska känna sig trygg.
Ja, skitbra.
Och flytta inte för långt, brukar jag säga. Jag har haft en son som flyttade 46 mil från Örebro till Timrå. Och jag tyckte det kändes som att det var jättebra i 3 år. Men efteråt har han berättat för mig hur tufft det var. Alltså.
Mm.
Aldrig någonsin hjälpte till med läxorna. Sköt allting själv. Ingen som hjälpte till med käket.
Och det här är ju ingenting mot Timrå, det ska vi säga. För det här, så här är det ju. Det hade kunnat vara vilken klubb som helst.
Absolut inte.
Nej.
Ja, men absolut. Men liksom just att flytta väldigt långt och inte ha mamma eller pappa eller någon annan nära. Det är stentufft.
Mm.
Så att hade det varit 2 timmar, då hade man kunnat åka lite oftare, såklart. Mm. Men jag tror att det var 4 gånger på 3 år liksom, och hälsa på. Liksom att det var för långt. Så det brukar säga också. Ta inte några beslut om man ska flytta för långt. Gör inte det. Om inte måste. Ibland kan det vara så att man måste, beroende på var man bor. Liksom. Mm. Men försöka ha 2 timmars regeln. Det tycker jag är en ganska, ganska klok tanke.
Mm.
Mm. Det är innan man ser dem spela hockeymatcher också. Det är inte illa det heller.
Så är det faktiskt. Men, verkligen.
Ja,
så.
Men det vill de att man ska göra.
Det fattar jag. Verkligen.
Ja.
Jag har faktiskt bara en sista, Karin, kände sig, nu var vi nästan klara, va? Men så kom jag på att vi kan inte ha ett avsnitt om hockeygymnasier utan att jag måste ställa frågan som, alltså, Patrik Bränning i Sportbladet skrev ju en massa artiklar förra säsongen, va? Vi skulle kunna göra en hel serie avsnitt om bara de grejerna, men en grej där var ju att om man som spelare vill byta från ett nio till ett annat, så måste man köpa sig fri. Vad är din kommentar på det?
Jag tror att det har funnits ganska flera sådana fall historiskt tillbaka i tiden. Mm. Jag tror han hittade några sådana.
Mm.
Sen jag tog över så vet jag att en SHL-klubb tog en spelare från ett nio som spelade hockeyettan då, tror jag. Och då fick SHL-klubben betalade utrustning och etc. etc. Sen kommer ju inte allt till mig sådär, liksom, men det känns inte som att det är SHL-klubbarna sköter det där jäkligt bra. Det gör, för det är ofta de som kanske hittar någon pärla någonstans som de tycker att de ska ha. Men det kanske dyker upp något sånt där ibland, men det är ju liksom det är ingenting som är vardagsmat, det kan jag säga.
Så det får ju kanske vara det korta svaret i alla fall bara, att det är liksom det har säkert hänt, eller vi vet att det har hänt, och är säkerligen beroende på av olika anledningar, men det är ju inte någon liksom så här.
Jag vet att det var att det hänt tidigare, långt före min tid sådär liksom, men nej, det känns som att det där är, vi har pratat jättemycket om det där liksom, kommunikationen med varandra. Kommer man dit, man tänker sig en spelare, då tar man kontakt med varandra och sen löser man det mellan varandra. Sen blir det avtalen, tycker jag, mellan SHL, hockey, svenskan och hockeyettan blir lite tydligare i de här frågorna. Så slipper man de här diskussionerna. Liksom, att det ska vara liksom, det här gäller mellan oss om det skulle vara någon spelare. Det tycker jag att det borde ligga på deras bord. Det finns avtal mellan SHL och hockey. Den här har gjort om det, det vet jag inte. Men jag tycker att det är en sån där viktig fråga som kan lösas i förhand. Men det där är ingen vanlig företeelse. Absolut inte.
Nej, skitbra. Då har vi klargjort det i alla fall för alla. Det är bra. Snyggt, Micke. Då har vi den vanliga sista frågan då. Om du har något tips på ämne eller gäst som vi skulle kunna ha med här i podden.
Ja, du. Jag har ju det.
Ja. Fast jag vet ju inte vad, så att jag sitter som på nålar.
Ja, nej, men alltså, egentligen, jag skulle kunna ha många, men jag har två som jag tänkte som jag tror skulle vara superintressanta. Det ena är en kille som heter Anders Johansson, Anders Lillis Johansson kallas han för.
Just det.
Han är scout åt Las Vegas. Han jobbade på Hockeyförbundet som hockeykonsulent under 8-9 år. Och han är superklok. Vi pratar spelarutveckling, alltså lite grann mycket det vi har pratat om idag. Så han är jättekunnig och han är superbra. Jag tror att han skulle ställa upp alla dagar i veckan.
Jag tror faktiskt jag vet dessutom att han lyssnar ju på den här podden ibland. Han säger, nu är det dags för honom att börja åka bil igen här, när hösten kommer. Och då kommer han ju bli helt överlycklig nu när han hör det här. Tror du inte?
Ja, men alltså Lillis är ju klockren. Jag tror han skulle vara jätteintressant. Och han kan också liksom prata om det här som vi har pratat om, liksom spelare och utveckling och lite sådär. Så han har ganska mycket på fötterna, tycker jag.
Ja, ganska bra.
Den andra är faktiskt Nisse Landéns, som också jobbade som hockeykonsulent några år. 5-6 år. Sen var ju han har varit i Oskarshamn, han har varit i Frölunda. Han var i KL och skulle rymma hem därifrån när kriget började. Och sen nu vet jag att han jobbar åt SHL kring målvakter och sådär. Nisse är också en sån här superintressant person att intervjua utifrån både målvaktutveckling. Han har ju varit 15 år på J20-kronorna där liksom, har jobbat med jättemånga målvakter och har fortfarande kontakt med många av dem. Så att, jag tror att Nisse skulle också kunna vara en sån här jättespännande att intervjua i en podd och diskutera med. Klok kille och har mycket klokt att säga. Det är de två. Jag skulle kunna ge några till, men jag börjar med dem.
Vi hör av oss till dig när vi är lite, när det börjar bli tunt. Är jättebra. Skitbra. Stort tack för det.
Tack.
Bra, Micke. Nu ska du få ta hand om din hund på heltid här.
Ja, jag tror att frun kom hem här nu, så att nu ska jag ta mig till kontoret.
Ja, du ska få jobba lite också. Ja, det är bra.
Ja, jo, det finns en del att göra idag kanske.
Då är några samtal kanske.
Jag ser att jag har slatt in några sms där. Men det september är ju lite grann så, och början på oktober. Det är många som ringer, så jag vet ju det. Så jag brukar sträcka en del tid. Så att jag,
undrar hur många samtal vi har blockat nu för dig?
Ja, kanske var om 5-6 i alla fall.
Ja, det är
det löser vi.
Ja,
jag
har
på mig.
Ja, det har du varit hela hösten. Tack, Micke, för att du tog dig tid till det här.
Ja,
kul. För åtminstone jag och många tycker att det är ett viktigt ämne. Så grymt. Jättestort tack till dig och jättestort tack till er som har lyssnat. Så hörs vi nästa gång.